Hej och välkomna till Spiritorious podcast med mig Emma.
Och mig Josefina. Välkomna hit. Och vad är vi för podd nu igen då, Emma?
Ja, men precis. Spiritorious är ju podden för alla er som är nyfikna på allt liksom magiskt, spännande, spirituellt, andligt i livet. Och men ni vill ju vara er guide in i den världen.
Precis, för vi är så himla nyfikna. Så det är liksom nyfikenhet som styr allting vi gör. Och Spiritorious står ju för, det är ju Spirit plus Curious som är en liten sammanslagning. Så nyfikenhet är ju verkligen vårt ledord i allting som vi gör.
Mm. Och vi träffar spännande personer som jobbar inom den här världen med olika saker. Och vi har också egna personliga avsnitt där vi delar med oss av månadens händelser. Och så har vi ju våran fantastiska Margareta Hedin som återkommer en gång i månaden med månadens astro.
Ja, vår astrologisalong. Det är ju underbart.
Mm.
Ja, men jag tänkte också bara vi skulle säga att vi är också systrar ju.
Ja, vi är systrar.
Vi är systrar.
Blodsystrar.
Och vi gör ju en massa andra saker också. Så vi driver inte bara den här podden, utan vi har lite mer, som jag satt i en kvinnocirkel för ett tag sedan, och då alla bara, ja, men mitt mugglarjobb, det är det här. Och sen så hade alla också sin lilla spirrjobb eller sin liksom practice som i den andra världen. Så det var så himla kul. Så mitt mugglarjobb är ju att jobba som jurist i musikbranschen.
Ja, men precis.
Och du är socionom. Och,
ja, precis. Jag är socionom och jobbar i Borås.
Så att, det tycker jag är lite spännande med mugglarjobben och ja. Spiritorious. Idag så tänkte jag att vi bara måste börja med att nämna lite att vi nu har gått ur Merkurius retrograd. Vi pratade med Margareta förra veckan och det är en otroligt händelserik månad i oktober. Nu har vi då den 2 oktober så gick vi ur retrograden. Merkurius vände direkt igen, vilket liksom ger då en liten lättare energi liksom, kring allt. Kommunikation, hur vi tänker och vår elektronik kan man säga, vår teknik som vi hoppas då ska funka igen. Och sen har vi en väldigt stor händelse som Margareta pratade mycket om och som hon och jag också har pratat om en del. Och vi kommer också lägga ut lite mer om det på Instagram. Det är att Pluto vänder direkt på lördag den 8, alltså det vill säga imorgon. Och det är en väldigt stor händelse. Och det ska vi faktiskt som sagt lägga ut en liten extra, en liten Insta live eller någonting på Instagram om det. För att det är en ganska stor händelse och det pratar också Margareta om. Och precis då när Pluto har vänt direkt imorgon, sen så efter det så på söndag så har vi också fullmånen i väduren. Så att ja, den här veckan är ju en härlig, en stor astrologisk vecka får man ju säga. Så vill jag bara nämna de här sakerna. Och håll utkik på vår Insta för jag kommer uppdatera lite grann där också. Så ni får lite mer, lite härlig och mysig astroinfo.
Mm, det är så spännande. Det är också så kul hur man kan analysera den här kommande veckan utifrån sitt liv och händelser och energier och så, utifrån allt som sker.
Mm, det är härligt.
Mm.
Och koppla det då till astrologin.
Ja, precis, precis.
Men ska vi nu kanske bara hoppa rakt in då? Idag ska vi verkligen nyfiket utforska kan man ju säga.
Ja, men precis. Vi lämnar ju lite grann våran så här vanliga zone och ger oss ut i NFT-världen lite grann och forskar ännu mer i entreprenörskap. Men samtidigt så har vi ju identifierat att våran gäst ligger inom ramen för nästan alla som vi har träffat.
Men verkligen, hon är ju, vi har ju den här underbara entreprenören som vi möter gång på gång, och också den här verkligen mångfacetterade kvinnan som gör så mycket olika saker och som har liksom, ja, men som också har vågat hoppa. Och den personen vi kommer träffa idag har ju verkligen vågat hoppa många gånger och hon är superentreprenör. Vi kanske ska säga vad hon heter. Det är Vanja Wikström ni ska få träffa idag.
Yay!
Som sagt då, superentreprenör och en otroligt inspirerande person tycker jag. Och hon är också influencer, så ni kan checka in hennes konto på Instagram. Och hon har också drivit en podd med Josefin Dahlberg. Och den tipsar vi ganska mycket om också när vi pratar med henne, för den är jättehärlig. Och hon är ju som sagt så inspirerande. Hon är full av idéer och har startat och byggt så många bolag. Så vi tycker det var så spännande och roligt att få träffa henne. Och hennes senaste projekt då, där hon jobbar med NFT-er. Så det är ett NFT-projekt som vi pratar jättemycket om. Och här får vi ju verkligen utforska och djupdyka i den världen.
Ja, verkligen. Och vi var ju så nyfikna inför mötet med henne kring hur fann hon det här intresset? Och hur började hon grotta ner i det? Och World of Alidia, hur föddes det? Och också den här en inspirerande visionen hon har med att få in kvinnor i den här världen och branschen mycket mer.
Ja, men precis. Så vi vill ju veta allt om vad är NFT, vad är krypto, vad är blockkedja, vad är Web3? Och allt det djupdyker vi i med tillsammans med Vanja. Och hon berättar då, hon delar också med sig mycket om World of Alidia, som är hennes NFT-projekt, som vi tycker är superspännande att höra om.
Och det är ju också en väldigt magisk värld.
Ja, det är en väldigt magisk värld.
Alltså Web3 och alla meta-universe, det är ju dimensioner av livet.
Ja, men det är ju det. Och på något sätt så känner man ju att man vill utforska det mer och hänga med i och vara med där och följa det, vad som händer där. Och så det här blir ett avsnitt fullpackat med rolig och härlig information kan man ju säga. Mm. Och jättemycket inspiration från Vanja, för vi pratar också mycket om entreprenörskap och hennes, hur hon har vågat. Det vill vi också få svar på.
Ja, men precis, hur hon har vågat hoppa och också hur hon jobbar med det ständiga flödet av kreativitet.
Mm.
Hur man kan få kreativiteten att flöda.
Ja, men Emma, jag tycker att vi känns ganska redo för att släppa på Vanja här.
Ja, verkligen, vi gör det.
Ja, vi gör det. Innan det så ska jag bara säga tusen tack till våra fantastiska kreatörer Alvin Wetterholm och Eskil Lind Hedegård som står bakom Spiritorious-musiken, textproduktion och musik. Och sen också sist men inte minst skulle vi vilja tacka Michaela Are som har gjort vårt vackra artwork.
Mm.
Så tusen tack, underbara skapare som är med oss och gör den här podden möjlig. Och nu då?
Nu kommer hon.
Nu kommer hon. Fantastiska Vanja Wikström. Varsågoda. Varmt välkommen Vanja Wikström till Spiritorious podcast.
Tack! Vad mysigt att få vara här.
Ja, men det är så mysigt att ha dig här. Vi är så glada att du är här och vi har verkligen sett fram emot det här samtalet väldigt länge. Och ja, vi är så himla glada och stolta över att vi får sitta här med dig idag.
Underbart.
Vi har följt dig ända sedan, du drev ju en podd tillsammans med din kompis Josefin Dahlberg.
Mm. Mm.
Och den lyssnade jag jättemycket på och älskade den podden. Så jag var så himla ledsen när vi slutade podden. För jag bara, jag vet inte, det var något så fint i den podden. Det var så himla fin energi. Så jag bara, det är så mysigt att bara ha er två i bak i mina öron. Typ. Så att jag älskar också att få höra din röst här nu igen. Det är så mysigt.
Det kommer tillbaka till Josefin och Vanja eran. Så.
Ja, exakt. Det var mysigt, verkligen. Så jag kan faktiskt tipsa om att den podden ligger ju kvar. Så att alla lyssnare som inte har lyssnat på den, gå in och lyssna på den om ni vill ha ett härligt mys, feel good och så. Den är jättemysig.
Ja, men gör verkligen det. För jag har lyssnat på den lite nu då, eftersom vi skulle träffa dig idag, Vanja. Och kände mig också jätteinspirerad av de här avsnitten som jag lyssnade på.
Mm. Gud, vad mysigt. Ja, vad fint att den får ha liksom ett liv fortfarande. Ja. Nu är det ju, vi slutade 2019 och det hade vi poddat i 4 år. Men jag får fortfarande DMs från folk som lyssnar om podden från början. Och så där, vilket är jättefint. Och jag har förstått att den var som jag pratade om, jag spelade in en annan podd idag också tidigare, och då kommer ju också då min och Jossans podd upp. Och då sa jag det, att jag har förstått att den har varit lite som en sån här mental snuttefilt på ett väldigt fint sätt för många, och många som behövde lite extra pepp och lite extra liksom glitter eller kärlek eller sådär i vardagen. Så det är otroligt fint arv, tycker jag.
Ja, kul att kunna ha det och lämna efter sig på något vis.
Ja, men den är underbar verkligen. Och vi båda två, både jag och Emma, vi har varit så himla inspirerade av dig och ditt sätt, hur du verkligen realiserar dina idéer. Vi har också väldigt mycket idéer och sådär, men det du har som är så himla härligt och inspirerande är att du gör verklighet av väldigt många idéer. Du är ju en superentreprenör och har startat väldigt mycket olika typer av projekt. Du har startat olika bolag, du driver så mycket olika saker, och det är så otroligt inspirerande, och hur du också har vågat kasta dig ut och testa också. Det tycker jag också är jätteinspirerande. Så det tänker vi att det skulle vi gärna vilja prata jättemycket mer om sen. Jag tänker bara, man kan nämna några. Du har Green Kids, du har ett barnprogram, du är ju också influencer och har en jättestor följarskara på Instagram. Du har också Rimlig Träning, Glammom, ja, det är mycket saker. Och nu det senaste projektet då, World of Lydia, får man ju säga. Du kanske har ännu fler projekt på gång också.
Förmodligen.
Ja, nej, men jag gillar att göra grejer. Jag tycker om att snickra och bygga och dona liksom. Jag är inte lika intresserad av själva så här förvaltningsdelen utav bygga bolag och ta sig fram och sådär. Så att, nej, men jag tycker att det är väldigt roligt att göra grejer. Och det är ofta så det startar för folk som gör saker, att man känner att man har ett behov av någonting själv som inte riktigt finns. Och så styr man upp det och ser till att sjösätta det. Men det är ju också just det svåra och det utmanande med att vara en entreprenör. Vem som helst kan ju sitta på kammaren och ha massa jättebra idéer. Men det är ju just det här att faktiskt göra någonting av dem. Och se till att man har undersökt liksom alla vinklar av idén så pass grundligt så att den faktiskt har en chans att flyga. Det är ju det som är skillnaden mellan att liksom vara en kanske en mera kreativ drömmare och att faktiskt bygga på någonting liksom.
Vi är så spända på att få höra lite mer om din historia och hur du hamnade där du är idag. Men först så skulle vi bara vilja så här checka in lite med dig. Var du befinner dig just nu, här och nu. Alltså i din state of mind, i kroppen, i själen.
Jag skulle vilja säga att jag är på den klassiska platsen som man är i ett uppstartsläge. När det är väldigt mycket bollar som far omkring i luften och man gör sitt bästa för att liksom plocka ner dem och rada upp dem och få någon slags här översyn på vad skjutsingen det är man håller på med. Och det i sin tur, det är ju ett ganska roddigt typ av tillstånd där man så här, ja men där har vi någonting och där har vi någonting och där har vi någonting och där, och liksom man är lite överallt i sin hjärna, så att det påverkar ju även hur man är i sin själ på något sätt. Så att jag skulle vilja säga att jag har haft mera grundade perioder i livet där jag har varit liksom mer förankrad i allt med själv och vad jag står och sådär. Men det här är ju å andra sidan de roligaste perioderna, tycker jag också, när man håller på och bygger och när man kastar runt alla de här bollarna och liksom försöker hitta vilken boll som ska vara först. Då ska det vara gult eller rött eller orange eller sådär. Så att jag är väl lite där, men det håller på att klarna, vilket är skönt. Det var mer hattigt i våras när vi precis sjösatte det här World of Lydia då, som är mitt senaste projekt och bolag. Så att nu har vi ändå drivit det sen i mars någon gång och fått lite ordning på struktur och sådär. För det är ju en annan sak när man liksom bygger saker, att man behöver ju andra människor också som är duktiga på annat än vad man själv är duktig på. Och vi har en fantastisk project manager som heter Stephanie till exempel, som är hon, när jag och Niklas, när vi liksom kastar ur oss massa bollar, så tar hon ner dem och ser till att rada upp dem, skriva en deadline på dem och liksom bara, och hur ska vi ta oss hit? Alltså hon styr upp det på ett väldigt, väldigt bra sätt, och det gör ju att man får en annan överblick och att man blir lugnare i själen helt enkelt. Så att någonstans där är jag.
Ja, men det låter lite som ett härligt och kreativt och lite galet place att vara. Men också att, som att du då är på väg till att det är att du har den här Stephanie som hjälper till med att liksom, ja, men rama in allt det här, allt det spretiga lite på något sätt.
Mm.
Och hur, det är ju ganska intressant. Nu kommer jag hoppa lite i våra frågor, Emma, men jag tycker bara att det är så himla intressant också hur man bygger olika företag, för att då du, att man hittar. För det är någonting som vi har pratat ganska mycket, jag tror vi pratade om det förra veckan med några tjejer som vi pratade med i podden, att det här med hur vi bygger nya tidens företagande och hur vi kan utveckla företagandet, att vi kan liksom driva saker från hjärtat mer, och hur vi bygger teams där var och ens liksom kvaliteter och kreativitet och sätt att vara och liksom personlighet tas tillvara på bästa sätt. Och det låter ju lite då som att det är lite det tänket du också har, att du vet ju vad dina skills är, du är liksom idésprutan, du är bra på att starta, du är en igångsättare, och sen har du då hittat personer i ditt team. Kan du berätta, har ni tänkt liksom kring det när ni har byggt teamet?
Ja, alltså både jag och då Niklas, som är min sambo som jag driver World of Idea med, vi är ganska erfarna liksom businessmässigt, kan man säga. Både han och jag har byggt flera företag och varumärken tidigare och sådär. Och det där är ju någonting man lär sig the hard way ganska omgående när man börjar vara egenföretagare, att man är ensam inte stark. Utan alla har olika styrkor, och för att liksom komma fram och för att ge sitt varumärke den bästa chansen så behöver man ha olika typer av kompetenser och rätt kompetens på rätt plats. Så att vi var ganska väl medvetna om det när vi startade det här då gemensamma projektet. Då hade vi sån fruktansvärt tur, ska jag säga, att ibland ställer sig stjärnorna bara på rad. Ni vet ju precis det där, när det bara blir som det ska bli på något sätt. Och en tjej som har läst min blogg och följt mig, för när hon började förstå lite vad det var för typ av företag som vi skulle starta, när vi hade börjat hinta om NFT, krypto och så vidare, så hörde hon av sig och bara, det här är så roligt att ni äntligen, hon bor i USA men är svenska, att ni äntligen börjar komma till skott i Skandinavien. Jag är jätteintresserad av det här, finns det någon möjlighet för mig att liksom vara en del av det längre fram, så är jag superintresserad av det. Och så tog vi ett möte med henne och kände bara att oj, vilken stjärna, superkompetent, jättesmart, jätteintelligent, jätte liksom uppstyrd, allt som vi behövde. Och hon blev liksom våran första rekrytering, helt enkelt. Och sen har vi, det har liksom skett väldigt organiskt i just det här bolaget, därför att det här bolaget är bildat kring ett community, och i ett community så utkristalliserar det sig ju ganska snabbt vilka som vill, vilka som tar lite mer plats än andra, vilka som vill bidra mer än andra kanske, vilka som är mer så här, jag hänger på, det är kul, men jag vill inte engagera mig så mycket själv, eller vilka som är såna där att det här är jättekul, jag vill, orkar, hinner engagera mig jättemycket själv. Och på så sätt har vi hittat liksom resten av vårt team, så de har vi kunnat liksom plocka från det här communityt av, vilket har varit jättelyxigt och fantastiskt, för att det gör ju att de som faktiskt jobbar med oss nu är ju sådana som brinner för World of Lydia lika mycket som jag och Niklas. Och det skulle jag säga är liksom ovärderligt, att de faktiskt tror på det vi håller på med, de tror på det långsiktigt, och de känner sig trygga med att alla kommer göra sitt bästa för att vi ska liksom nå de bästa möjliga resultaten.
Mm. Oh, det finns inget bättre än när man är i ett projekt där man känner att liksom, kollegor och medarbetare bryr sig om projektet lika mycket som en själv.
Mm.
Alltså då kan det inte bli annat än bra. Mm. Det är fantastiskt.
Ja, men så känner jag också. Det låter ju helt fantastiskt skönt. Och vilket bra, vilket härligt sätt. Och jag tror att Emma, vi måste nästan nu gå direkt in på då World of Lydia.
Mm.
Vi vill ju veta så mycket mer också om dig, Vanja. Så här, hur hamnade du där det idag? Men jag tror att vi väntar med den. Vi måste bara direkt hoppa in i World of Lydia så att lyssnarna förstår vad är det för någonting vi pratar om.
Så, nu får ju alla sätta på sig säkerhetsbältet, jag vet inte. Men det...
nu drar vi igång.
Nu, ja, det blir mycket här.
Ja, men det tänker jag också. Men ja, så bara go.
Bara go.
Ja.
Ja, om man ska då ge lite bakgrundsinformation så är det, World of Lydia är ett Web3-varumärke kan man säga. Och vad skjutsingen är då Web3? Mm. Ja, det har lite att göra med NFT-er och krypto. Man kan jätteenkelt förklara det som att Web1, det var den versionen av internet när man hade en webbläsare som typ Netscape och så läste man hemsidor. Och den stora revolutionen var att man kunde dela information med varandra. Jag kunde surfa in på er hemsida och läsa den och ni kunde surfa in på min och läsa den. Och det var ju enormt stort när liksom internet kom till den stora massan. Det kallar man för webb 1. Sen har vi webb 2 och det är liksom nästa utveckling av internet. Och det var när vi själva kunde börja dela med oss och bygga internet tillsammans på något sätt. Det var när sociala medier kom, man fick Facebook och Instagram och så vidare. YouTube, man kunde spela in saker, skriva saker och själv publicera på internet. Det kallar man för webb 2. I webb 2 så äger ju liksom de stora techbolagen väldigt mycket utav innehållet dock. Om man tittar på YouTube, Facebook, Google och så vidare. Och det man pratar om nu då med webb 3, det är nästa version utav internet. Och i webb 3 så pratar man väldigt mycket om det digitala ägandet som kommer möjliggöras av blockkedjetekniken. Och det digitala ägandet gör att man kommer kunna och man kommer också vilja äga ungefär lika mycket saker som man äger i den vanliga världen, fast man gör det digitalt. Så att World of Lydia är då ett Web3-projekt. Det är ett projekt som vänder sig till den nya senaste utvecklingen av internet och vår digitala framtid, helt enkelt kan man säga. Det är en liten kort förklaring. Mm. Och anledningen till att vi kom in på det var att vi höll på, jag och min kille då Niklas, som jag har startat World of Lydia med, vi höll på och vi har alltid tyckt att det har varit väldigt roligt med så här, teknisk innovation och varit någorlunda så här, early adopters på olika, gillat att ha en ny iPhone och liksom sådär. Men så typ 2016-2017 så gav vi oss in i ett projekt som skulle mina, alltså utvinna bitcoin i Indien. Och tyckte det var väldigt spännande med kryptovalutor och allt som det kunde innebära och med blockkedjeteknik och sådär. Och det gick åt helvete. Så att det funkade inte alls. Vi förlorade pengar men fick lite erfarenheter och lämnade det där efter ett tag och bara, ja, vi gör någonting annat. Och sen dess har vi gjort annat. Men sen blev Niklas sjuk. Han har en bökig kronisk sjukdom som heter ME, som enkelt förklarat så den kroppen kan inte skapa energi och inte behålla energi. Så att Niklas brukar beskriva det som att de som är med i Robinson men som måste avbryta på grund av att deras fysik inte klarar det här extremt påfrestande klimatet, det är ungefär där i den mysiga, omysiga sfären som man befinner sig när man har ME, fast man gör det, man mår så hela tiden. Mm. Så att kroppen kämpar liksom något enormt och mår väldigt, väldigt dåligt. Och det har gjort att han har kunnat göra mindre och mindre och mindre. Mm. Och spenderat egentligen de senaste åren i vår sons rum tittandes på TV, för det är ungefär det som har liksom funkat. Och det enda som är bra med det som har kommit ut av det som är liksom positivt på något sätt, det är att efter att ha tröttnat på allt innehåll på alla streamingtjänster så slank han ut på YouTube, sökte på krypto och bara, vore ju kul att se vad som händer inom kryptosfären. Mm. Blev superhuckad, för det har ju hänt enormt mycket sen vi var där och grejade sist. Fick in mig på det, för vi pratar väldigt mycket om business och vi har alltid jobbat väldigt mycket tillsammans och vi, det är väl det som vi har som är vårt stora, stora, stora plus och gemensamma intresse. Vi tycker att det är jättekul att prata med varandra, framförallt om liksom företagande och jobb och sådär. Så att då började vi prata om krypto, NFT-er och började investera själva. Och sen dess så har det liksom varit typ det enda som vi har pratat om hemma, för vi tycker bara helt mindblowing. Alltså det är så roligt och spännande. Och så kom vi då på tanken att vi borde starta ett eget NFT-projekt som då är World of Lydia.
Men Vanja, kan inte du också bara köra en likadan så här crash course i NFT? Vad det är?
Absolut. Det här är jätteroligt tycker jag. NFT, det står för non-fungible token. Och det kan man ju tycka låter som hebreiska. Det är jättesvårt att liksom förstå vad det ska vara. Och så översätter man det då till svenska och så blir det typ ej utbytbar polett. Då blir man inte jättemycket klokare kanske. Det känns inte självklart. Så här, de där ej utbytbara poletterna. Ja, men de, ja, nu förstår jag precis. Nej, vi är inte riktigt där. Så att, men det som det är i alla fall, det är att en NFT är ett digitalt föremål som man kopplar med en unik kod till en blockkedja. Och tack vare att du kopplar med den här unika koden till blockkedjan så kan du bevisa att du äger det här digitala föremålet. Och det här digitala föremålet kan vara precis vad som helst. Om ni som lyssnar nu till exempel, eller ni som jag pratar med nu, bara tittar runt om i det rum som ni sitter, så finns det ju massa olika saker överallt. Det finns stolar, det kanske finns kläder, det kanske finns en dator, det kanske finns en säng, det kanske finns en väska, det kanske finns en tavla liksom. Alla de här sakerna skulle kunna vara och kommer förmodligen att bli NFT:er och sånt som man kan använda i en framtid där vi rör oss i en mycket mer digital värld. Mm. Så att allt ifrån liksom en tavla på väggen som du vill kunna bevisa att du äger i en digital värld kan vara en NFT. Till exempel din dyra, om det är någon som har en dyr Chanel-väska, så är jag övertygad om att inom ganska snar framtid så kommer man alltid bli erbjuden att köpa även NFT:n till sin väska när man handlar en väska, just därför att du kan ju piratkopiera en väska och du kan förfalska i princip allt, kort och nummer och allt vad det är man får liksom. Men du kan inte förfalska den digitala koden som du kopplar till den digitala versionen av din Chanel-väska. Så att har du den, så du är ett bevis för att den är äkta. Mm. Vilket är enormt stort och någonting som liksom kommer revolutionera en massa branscher och världen i stort. Så att NFT kan vara precis vad som helst. Ett digitalt klädesplagg, en musiksnutt, en film, ett hus. Det kan vara ett bevis på att du har startat en organisation eller äger en bit mark till exempel.
Så man köper liksom rättigheten eller äganderätten till föremålet eller
kod? Ja, ja. Mm. Precis. Så att när du köper en NFT, så då bevisar du, liksom, då har du köpt den produkten och då äger du den digitalt. Och det är ju det som också är så revolutionerande med hela blockkedjetekniken, att tidigare så har man alltid kunnat så här kopiera koder. Det har varit svårt att äga saker digitalt eller rent av omöjligt, för du har kunnat kopiera koder och du har kunnat liksom det klassiska, ja men det är väl bara att högerklicka och sådär, så att det har varit liksom svårt att äga saker digitalt. Men tack vare blockkedjan då, och att du kopplar den här unika koden från föremålet till blockkedjan, och blockkedjan går inte att fuska med eller påverka, så det är det som är liksom det unika. Så helt plötsligt så kan du faktiskt äga allt ifrån mark till saker, till musik, till vad det nu är digitalt, och bevisa det.
Men då undrar jag också bara, det här verkligen då en lekmannafråga, men den här blockkedjan, var kommer den ifrån? Vem har den och vilken kopplar man till?
Ja, jättebra fråga. Det finns en massa med olika blockkedjor. Det finns till exempel, vi har ju Ethereum som är den näst största blockkedjan. Det är också den näst äldsta. Det är också en valuta som man kallar för kryptovaluta. Och det är en valuta som lever på den blockkedjan, då, blockkedjan Ethereum. På samma sätt som Bitcoin är en annan blockkedja och en annan kryptovaluta. Och förmodligen den som de flesta känner till. Det är den äldsta och den första. Till exempel då, våra NFT i World of Lydia, de är då kopplade till Ethereums blockkedja. Och en blockkedja är då en väldigt, jag ska inte gå in på liksom allt för tekniskt, för då kommer folk stänga av. Ja. Men om det är någon som har undrat sig vad skjutsingen är en blockkedja, så är det en revolutionerande teknik som möjliggör då digitalt ägande till exempel, och som också kommer revolutionera pengasystemet, sättet vi betalar med idag. Blockkedjor är ju decentraliserade, vilket innebär att det finns inget styrande organ, det finns ingen chef som sitter någonstans och bestämmer vem som har tillgång till den eller att det ska kosta sig och så mycket att överföra kryptotillgångar från en plats till en annan. Och det är också någonting som är väldigt viktigt i Web3, då, nästa version av internet, att det är decentraliserat. Att de stora techbolagen inte äger allting, utan att de äger själva, och det finns inga bort med mellanhänderna, helt enkelt.
Mm. Jag tycker att det här är så spännande, för det känns som en, det är också, det är som en, för mig i alla fall, och för många tror jag också som lyssnar, att det är som en lite magisk och lite mystisk värld, det här med blockkedjor och NFTs, och att vi går mer och mer åt det digitala. Alltså det är som att vi lever i små digitala universum. Vi sitter ju till exempel i ett digitalt universum nu. Vi sitter i ett Zoom-möte, vi ser varandra här. Och vi har ju också då det här med metaverse, det kommer vi också prata lite om, för ni skapar ju också det inom ramen för ert community. Det här är, jag tycker det är så spännande. Den här podden föddes ju ur vår gemensamma nyfikenhet på allting, allting i världen. Hur funkar universum, hur funkar världen? Allt, och så särskilt då allt lite sånt där som man inte kan se eller ta på. Jag tycker bara att det här känns typ som en del i det. Och att det också är någonting som vi går emot. Det känns väldigt mycket framtiden. Också det här med decentraliseringen och att vi... liksom det är, vi är på väg in i en ny tid. Men med det sagt så tänkte jag att vi bara skulle hoppa lite närmare er in, liksom in i er värld då, in i World of Validia. För det ni har gjort då är att ni har skapat NFT:er. Och de är som, det är som digitala konstverk då, kan man ju säga. Och då är de kopplade också till ett community och man får lite benefits. Och där har jag också lite frågor, men innan jag börjar peppra med frågor så får du gärna berätta lite om just det, hur det funkar. Hur ni har byggt upp det?
Ja, det vi har startat då, det är ett NFT-projekt. För det finns en massa olika typer av NFT-er. Det finns ju då till exempel lite fine art NFT-er. De hade en utställning på Fotografiska för inte så länge sedan. Och då har man kanske en upplaga eller två upplagor av ett fantastiskt digitalt konstverk. Men sen finns det då det här som jag håller på med, och det är... Vi håller med på att liksom bygga ett Web3-varumärke som har sin bas i 10 000 unika NFT-er, som är då 10 000 unika konstverk. 5 stycken karaktärer. Vi har en sjöman, en sjöjungfru, en alv, en man och en kvinna. Och de här karaktärerna lever i det här universumet då, som heter World of Validia. Och det innebär att bland de här 10 000 unika konstverken så finns det många, många sjömän och många, många sjöjungfrur och så vidare. Men alla är ändå olika. Ingen är den andra lik, utan alla är olika. Köper man en sån här NFT då, så får man ju dels ett unikt konstverk som är gjort av en fantastisk konstnär som heter Fanny Schultz, som jag älskar, och som jag älskar väldigt mycket för att hon har ett sätt att porträttera kvinnor som jag uppskattar. Mm. Det är jättevackra kvinnor, men det är inte den här tråkiga male gaze-kvinnan som tyvärr dominerar även NFT-världen. Att det är väldigt mycket, liksom, även när det är kvinnoprojekt och det är kvinnor som har tagit fram konsten, så är det väldigt barbifierat. Och det kan jag känna lite så här, är vi inte klara med det nu?
Verkligen.
Vi har det i vår webb 2-värld. Så här, måste vi liksom, nu har vi chansen att skapa ett nytt universum. Kan vi inte låta åtminstone en annan kvinnobild var vid sidan om Barbie då, liksom, till en början. Det måste hon dominera. Jag blir trött på det.
Mm.
Så för oss var det väldigt viktigt att konstverken var kvinnofokuserade på rätt sätt. När man köper en av våra NFT:er så får man också copyrighten och de kommersiella rättigheterna till den. Vilket innebär att om man köper en World of Lydia NFT och känner så här, shit, den här klickar jag jättebra med, jag älskar den, den är fantastisk. Då får man ha den som logga till sitt företag. Man får trycka den på t-shirts och gå ut på gatan och sälja dem och tjäna pengar på det. Man får göra vad man vill med sin NFT. Du får göra en tv-serie med din NFT om du vill och tjäna pengar på det. Så att det är som en licens, kan man säga, att så länge du äger den NFT:n så äger du rätten att även kommersialisera den. Utöver det då så får man ändå också tillgång till vårt community, World of Validia's community. Och där har vi vissa saker som är då låsta för NFT-ägare. Till exempel så har vi rabatter med varumärken som vi tycker är fantastiska, som ger då exklusiva rabatter till våra ägare. Och det kan vara allt ifrån kläder och smink till upplevelser eller resor och så vidare. Så det är som en liksom rabattbank. Sen så får man även, vi håller workshops i våran Discord, heter det. Och Discord är en app, det är ett online community. Så att det är lite som ett Facebook typ, fast det är bättre utvecklat just för communities. Det finns ett gäng chattkanaler och det finns massor med bra funktioner så att man kan ha, vi har spelkvällar, vi har en bokklubb, vi gör jättemycket roliga grejer, vi håller workshops som sagt och hänger. Man kan snacka allt ifrån mode till odling och föräldraskap. Vi har också då särskilda kanaler där man kan prata om krypto, NFT, Web3, så att man kan lära sig. Mm. Det ska vara en trygg plats där man kan ställa alla frågor utan att bli dumförklarad. Inga frågor är liksom dumma frågor i vår Discord. Man kan slinka in där och fråga, hur var det nu? Vad hette det, NTF? Eller var det NPF? Eller vad var det, NFT? Just det, liksom. Vad stod det för nu igen? Och så. Och ingen kommer tycka att du är dum eller liksom hålla på att förklara saker så där, på ett jobbigt sätt.
Är det så här i alla NFT-projekt att det är som ett community som är knutet till? Eller är det...
Hur ser alla det? En Discord typ.
Jag tycker det är lite, där tycker jag är lite svårt att förstå liksom, en NFT och sen är det NFT-projekt med en Discord.
Ja, alltså jag skulle säga att väldigt många NFT-projekt som är såna här som liksom vi då släpper ett par tusen NFT, de är community-baserade.
Ah, okej.
Okay. Det som är roligt med det är ju att istället för att liksom, till exempel att du köper ett konstverk eller ett print online som du tycker är jättefint, så köper du ditt print online, men du kan också sätta printet på en t-shirt och gå ut och sälja den eller ha den som logga till ditt företag. Du får också en ingång till ett fantastiskt community som med likasinnade som gör jätteroliga grejer. Mm. Och som kanske dessutom skickar ut gåvor eller anordnar roliga events eller resor eller vad det nu kan vara. Det är därför det är så himla roligt att investera i NFT, för att det är inte bara att du köper en grej, utan du köper en grej och du blir medlem i någonting som är så mycket större och roligare att vara en del av. Här i Skandinavien ligger vi så långt efter fortfarande. Vi är ju, World of Lydia är ju typ först här med ett sånt här typ av projekt, men tittar man i USA så är det, finns det jättemånga och många som är väldigt stora. Det finns också en ekonomisk möjlighet förutsatt att man då investerar i ett projekt som går väldigt bra såklart och som lyckas bygga ett riktigt varumärke som de här amerikanska projekten har gjort. Till exempel, det finns ett projekt som heter World of Women som är det största kvinnliga amerikanska projektet som har blivit stöttat av till exempel Reese Witherspoon, en som väldigt, hon värnar väldigt mycket om krypto NFT, vilket är jättekul. Hon har gått i bräschen för amerikanska kvinnor, skulle jag vilja säga, för hela kryptomarknaden. Och hon har investerat mycket i World of Women. Och hennes produktionsbolag håller nu på att göra en tv-serie baserad på World of Womens karaktärer. Så att, och de kommer släppa ett monopol nu tillsammans med Hasbro, det här gigantiska globala liksom, leksaksvarumärket. Så att där är NFT-projekt liksom riktiga varumärken nu. Och det är ju någonting som vi också vill bli. Och lyckas du investera i ett sånt projekt som lyckas bygga ett så stort varumärke, då har du också då en möjlighet att göra liksom, en bra ekonomisk affär.
Men jag undrar så mycket varför vi ligger efter i Skandinavien. Har du någon tänk kring det? För att vanligtvis brukar ju vi vara ganska så i framkant kring digitala lösningar. Jag kommer ju lite från musikbranschen där vi ändå var väldigt tidiga då med till exempel Spotify och alltså i Sverige tänker jag då till exempel. Hur kommer det sig, tror du, att vi är lite behind då i den här världen?
Ja, jättebra fråga. Jätteintressant, och det här har ju vi funderat på, och jag tror att det har att göra ganska mycket med att i Sverige så lever vi ju vi litar på vår regering och på vår stat och så vidare, vilket jag tycker är jättefint. Och vi har ju också det här att vi har Systembolaget som kontrollerar när vi kan köpa alkohol och så vidare, och skydda folk från att liksom förhoppningsvis dricka för mycket och allt sånt. Och säger de att vi ska stå i kö så står vi i kö, och säger de att vi ska sköta oss under corona så gör vi det liksom. Så att vi har ju ett väldigt stort tilltro till vår regering och vår stat, och eftersom bankväsendet är inte jätteförtjust i hela krypto- och blockkedjeutvecklingen och har Nu är det här mina personliga tankar och åsikter, då vill jag vara noga med att säga, men de har ju motarbetat liksom krypto blockkedjeutvecklingen ganska länge och ganska effektivt, därför att deras hela business faller ju när kryptovalutorna och blockkedjetekniken kommer ta över mer och mer utav pengaflödet i världen. Därför att med krypto så behöver du inte, alltså om jag ska skicka pengar, jag brukar ta min kompis Chaminda i Sri Lanka som exempel. Det är en familj som vi alla känner i Sri Lanka som vi försöker hjälpa, och han är en jätteduktig juvelerare, så i min jämna mellanrum så säljer jag smycken åt honom i Sverige som han har skickat till mig, och så skickar vi pengarna till honom då, hans familj i Sri Lanka. Och när jag ska göra det här så måste jag ringa min bank, för det är så komplicerat att skicka pengar till Sri Lanka, så det tar typ 25 minuter där jag måste ringa, greja med koder, stava mig genom adresser och greja. Och sen så tar ju de en avgift, det tar flera dagar innan pengarna kommer fram, och sen så tar de en avgift när han ska hämta ut pengarna. Så att det är krångligt och det försvinner pengar på vägen. Och även om de här pengarna som försvinner på vägen kanske inte är en jättesumma från vårt håll, så är det jättemycket pengar från hans håll. Och det är så synd att det bara ska behöva vara så. Men hade jag kunnat betala honom i krypto istället, då hade jag bara så här, zup, tryckt på en knapp, och sen hade det gått på en nanosekund, så hade han haft sina pengar utan några mellanhänder eller avgifter på vägen. För att bankväsendet lever ju på liksom, ja, men vi ska betala räntor och det måste finnas pengar till alla de här människorna som jobbar med bank. Men, och krypto eliminerar ju det och är dessutom decentraliserat. Det vill säga, det finns ingen riksbank, det finns ingen chef. Liksom. Mm. Det har gjort att, ja, men att det har blivit ganska motarbetat. Och i Sverige så är vi lyssnar på vad de som bestämmer säger, och säger de som bestämmer att krypto är inte bra, krypto ska man akta sig för, det är jättevolatilt och så vidare. Ja, men då backar vi och så väntar vi. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket om det. Mm. Att vi har sån respekt för vårt liksom, bankväsende och så vidare. Så att, men säger de att det inte är bra, ja, nej, men då är det nog inte så bra. Så puttar vi det liksom inte framåt.
Vad finns det då om man säger de som är skeptiska liksom, och om man känner sig orolig, så där, vad finns det några risker med det här systemet ändå, det här blockchain? Vem liksom, vad är det som man är, hur ser du på det liksom? Är det något?
Jag skulle säga att det är en väldigt, väldigt säkert och pålitligt, eftersom hela prylen med en blockkedja är att du kan inte fuska på en blockkedja. Därför att tekniken är byggd av massa olika block som alla måste verifiera samma information. Så försöker du ändra någonting i en pusselbit här borta, så kommer de andra övriga miljarderna pusselbitar och se att den här pusselbiten passar inte längre in, för att allting måste verifieras hela tiden. Så att Det är väldigt säkert, det är dessutom helt öppet. Vem som helst kan gå in och läsa och se exakt vad som har skett. Mm. Det som är liksom, risken är väl snarare att folk inte riktigt vet vad de gör kanske, eftersom det är som med allt, man måste ju lära sig om någonting och behärska det innan man ger sig in i det. Så att med NFT-branschen till exempel så har det varit så att under några år så har det varit en sån enormt klondike. Det har varit liksom rena rama guldåldern. Du har kunnat så här, ta vad som helst. Ja, ah, men det här lypsylet, vi sätter NFT på det och säljer det. Mm. Så kommer folk bara säga, ah, I got it. Och så har det sålt slut. Du har kunnat skapa NFT-projekt utan liksom långsiktig vision, utan kvalitet, utan ett bra team. Du har bara smackat på NFT, begreppet NFT, på vad för skit som helst. Och så har folk, för att det har varit den här hypen och hetsen, köpt det. Och det har ju inneburit att, vad händer med liksom Klondike? Ja, då är det ju massor med oseriösa människor som kommer dit och vill tjäna snabba pengar på liksom oseriösa sätt. Och utnyttja människor som går på den här typen av, ja, men scam, som inte gör, alltså, som inte liksom gör efterforskningar och ser vad det är man egentligen investerar i. Mm. Så att då har det ju varit många som har förlorat pengar på NFT just därför att man har köpt det här lypsylet. Ja, men det stod ju NFT på, så det var väl värt någonting då. Så bara, nej, fast teamet bakom hade ju ingen vision om vad de ville. De visste inte hur de skulle ta sig dit, och de var dessutom, det var en 17-åring från Arkansas som hade lyckats skapa hype liksom, kring sitt projekt. Så att på ett sätt så är det ju också, var du än ska investera i så måste du ju lära dig om det du ska investera i. Du kan inte bara, ja nu säger folk att NFT är hett. Ja, jag tar allt som det står NFT på. Mm. Det kommer liksom inte bli bra. Men i och med att det är så många som har betett sig så, så är det också många som har förlorat pengar när marknaden sen dyker och det bara är de kvalitativa projekten som är kvar. Då alla Lypsyl-projekten har luften gått ur liksom, och då har folk förlorat pengar. Mm. Så att det är kunskap i som vanligt makt.
Just det, intressant.
Ja. Jag tänkte också på det när vi pratade här lite innan om World of Women. För ja. Visst var också lite tanken World of Validia att få in mer kvinnor i NFT och in i den världen.
Man kan säga att det är vårt huvudsyfte egentligen. Det är att vara dörröppnare för kvinnor in i hela Web3 och krypto och NFT. För att vi har då till exempel den här Discorden som är vårt online-community. Och den är öppen för alla. Det här behöver man inte äga någon krypto. Man behöver inte äga en World of Validia NFT för att vara med där. Utan den är öppen för alla. Den ser vi som en så här samhällsresurs. Mm. Och där har vi då dels kanaler där man kan ställa frågor och prata om krypto. Vi har till och med en skatteexpert, en jätteduktig tjej som heter Thomas Sin som har en egen kanal där man kan liksom prata skatt och NFT. För att återigen då det här, vi svenskar, vi vill göra rätt i deklarationen. Och kvinnor är också väldigt mycket så att så här, vi investerar men då vill vi göra det på rätt sätt. Och vi vill liksom skatta rätt och ditten och datten. Så, där. Så att då har vi henne som en resurs som man kan ställa alla frågor till. Att aha, men jag har köpt en NFT och sen har jag sålt den och så tjänar jag pengar. Hur tar jag upp det i deklarationen och så vidare. Mm. Så att det ska vara liksom en trygg plats att landa på om man är det minsta nyfiken på den här nya världen. Vi har också guider, så här FAQs och guider där man kan läsa om allt ifrån så här, vad är Web3 till hur kirrar man en kryptoplonka och hur köper man krypto och så vidare. Så att det är liksom en jätteviktig del av vårt uppdrag. Och
är det liksom en del av ditt mission kan man säga då?
Ja.
Att uppnå världen för kvinnor?
Ja, därför att så som det är nu, just nu är det då 81 eller om det var till och med 82% snubbar som är aktiva i Web3. Och det innebär att det är de som bygger alla bolag, skapar alla nätverk, tjänar alla pengar och sätter alla strukturer för våran framtid. Och för mig så känns det bara så extremt ohälsosamt att det är en liten grupp av, men det är de klassiska vita medelålders tech-snubbarna som är där och härjar just nu. Mm. Och grattis till dem som är så tidiga, men om inte kvinnorna hakar på och liksom kommer med i matchen så kommer vi, för vi kommer behöva kliva in i den här världen förr eller senare.
Och om då vi inte pratar vi också, förlåt nu jag avbryter nu, men då pratar vi ju hela det här Web3 tänker ju du nu. Det är liksom ja. Allt, hela det stora liksom, att vi behöver in där vi kvinnor också.
Ja, därför att annars så kommer vi få liksom snällt sätta oss till rätta där männen har pekat ut att vi ska sitta om några år. Och det känns för mig som att göra mänskligheten bara en stor jäkla otjänst. Att vi måste vara med och utforma vår egen framtid. Alla måste vara med och utforma den. Alltså, kvinnor från alla typer av bakgrunder, människor från alla typer av bakgrunder. Det är då det kommer bli så bra som möjligt. Så att det inte blir så att så här, ja, men om 5 år, ja, men då måste alla in där. Okej, alla kvinnor till vänster. Här har vi usla löner, inga möjligheter och ni får jobba skiten ur er. Men ja, ni kan sätta er där. Så vill inte jag ha det, utan jag vill att vi ska vara med från början och vara med och liksom bestämma. Så att jag bjuder in alla kvinnor, alla nybörjare. Män är också jättevälkomna. Vi har män i vårt projekt också som är jättemysiga och fantastiska. Men jag vill liksom bjuda in alla kvinnor till våran Discord för att lära sig om det här, om man är det minsta nyfiken. Sen om man väljer att investera i World of Validia eller inte, alltså det är en bonus om man gör det. Jag blir jätteglad liksom, om man tror på oss och vårt projekt och sådär. Men mitt mission är att jag vill att folk ska lära sig om det här så att man sen kan bestämma själv, så att bara ta ett väl avvägt informerat beslut att ja, men jag förstår vad det här handlar om, så här, ja men vad kul, eller så här, ja jag förstår men det är inte för mig, bara att man ska veta vad det handlar om. Och jag är väldigt stolt över att med de medlemmar som vi har idag så får jag får ganska ofta höra liksom att de är så här glada för de har suttit på någon middag med typ sin snubbe och snubbens killkompisar och bara chockat alla med att de har så mycket kunskap om Web3 eller de har förklarat vad krypto är, blockkedjeteknik eller vad en NFT ska användas till och sådär. vi i World of Lydia, vi är ju ett gäng tusen nu. Och vi är faktiskt ett av de största, om inte kanske det största, online-communityt. Eller liksom communityt för NFT-er i Skandinavien. Och det är ganska coolt att det är kvinnor och kanske framförallt så här småbarnsmorsor. Det är inte de som brukar vara de här liksom,
nej.
Ja, men de så här, som är tidiga på tech-grejer. Men jag tror att det är väldigt, väldigt, väldigt hälsosamt för alla inblandade.
Snyggt alltså.
Ja, men det älskar man ju. Vi behöver ju också en balans mellan så här, det maskulina och det feminina i alla våra världar där vi befinner oss, i alla dimensioner, i alla frekvenser och även då i webb 3. Och sen menar inte jag att det, liksom, sen kvinnor och män och maskulina och feminina, det är ju inte liksom, alla har ju båda energierna, men vi behöver verkligen, jag tror att allting blir bättre med balans på alla sätt och vis, och ju mer mångfald desto bättre på något sätt.
Ja, huvudet på spiken. Spiritorious, spiritorious,
spiritorious, spiritorious. Jag tänkte på det när du sa lite så här om dimensioner där, Josse. Om vi ska gå in lite grann på metaverse. Och vi, Spiritorious, dagens podd, vi utforskar ju mycket kring andlighet och spiritualitet och allt mystiskt och magiskt. Och det ser vi lite grann att metaverse också är. Magiskt och mystiskt och en egen värld, ett eget universum. Och vi skulle vilja höra lite mer om det, men jag tänker också innan det, hur ser du på andlighet och spiritualitet? Har du liksom en andlig practice eller tankar om det?
Jag skulle nog se mig som andlig på vissa sätt. Inte så religiös, men liksom jag tycker om den här idén av att universum har någon form av plan för en. Sen så känner jag att det kanske är ingenting som man bara sätter sig, lutar sig tillbaka och bara, ja, okay, fram med planen, det var gött, jag behöver liksom inte anstränga mig så mycket själv, utan den där är ju någonting som man behöver hitta på olika sätt och så. Så att Jag har ingen sån här ritual som jag vet att många håller på med nu. Där som jag tycker är jättefint när man skriver ner saker eller man liksom, det handlar ju väldigt mycket om mindfulness egentligen, att så här, vara här i nuet och liksom uppskatta det man har och så vidare. Och jag har lite andra såna grejer som jag pysslar med som är lite varianter på det, men som jag har alltid har gjort liksom hela livet. Och som är allt ifrån att så här, Det här med tecken, att man ser tecken på ens väg som gör att man förstår att man är på rätt väg. När jag var yngre så var jag helt hundra på att så här, ja, men vad gött, nu är det universum som har slängt ut en vit sten till mig här så att jag ska veta vart jag är på väg. Sen när jag blev äldre så kan jag också känna lite så här, seek and you shall find, alltså vad är hönan och vad är ägget? Är det för att jag letar efter just precis det här nu som gör att jag då ser det? Men nu har jag lite landat i att det spelar ingen riktig roll. För huvudsaken är att jag ser det och huvudsaken är vad det gör med mig och att jag blir trygg i vart jag är på väg. Och att det också får mig att stanna upp, uppskatta det jag har, reflektera över mitt liv och så vidare. Jag.
Jättefint beskrivet,
jag tycker jag. Det är så spännande för det känns, vi är så inspirerade av dig som liksom entreprenör, hur du vågar, och det har varit liksom ett, vi har märkt det var inte meningen från början, men vi märkte det i när vi liksom analyserade lite så de som har varit med i podden och sådär, att det har blivit människor som på något sätt har, ja, men det är människor som har vågat hoppa väldigt många gånger kanske, eller vågat hoppa från en liksom ganska så inrutad karriär till något helt nytt, starta eget eller liksom har vågat göra många olika saker. Och du passar ju perfekt in i den bilden. Jag tänker, hur har du vågat genom livet att hoppa så mycket som du har gjort?
Ja, det var ju någonting som jag och Jossan pratade om jättemycket i våran podd, och det var just det här med våga. Och det är någonting, det är liksom ett av mina livsmotton, att våga. Och det, jag tror att det kommer väldigt mycket från min mamma som är väldigt duktig på att våga, men det som hon också är duktig på, och det här brukar jag alltid säga när jag pratar med min mamma, för att hon är väldigt inspirerande, hon är sjukt driftig liksom och gör jättemycket saker hela tiden sådär, och har alltid gjort. Men det som har varit så viktigt för mig som hon har visat är att hon har gjort en massa nya saker, hoppas från det ena till det andra, Men hon har ju inte alltid lyckats. Alltså det har inte alltid gått bra. Och hade det gjort det hade jag ju säkert fått grov så här, prestationsångest och kanske aldrig vågat någonting av rädsla för att liksom aldrig nå upp till liksom hennes förträfflighet eller vad man ska säga. Men det hon har gjort är att vissa grejer flyger och andra grejer flyger inte. Mm. Och när det inte flyger, ja men vad gör man då? Ja okej, då får man analysera varför det inte blev så, försöka lite till. Men okej, här kom jag ingen vart. Men då lämnar vi det här och så går vi vidare. Och sen behöver det inte vara så himla mycket mer med det. Utan så vågar man nästa grej istället. Så att hennes liksom legacy till mig, det är att hon har vågat våga. Men har också misslyckats med jämna mellanrum. Och inte gjort en så stor grej utav det. Utan så här, ja men det här flög inte. Nu gör vi, nu kliver vi, nu tar vi nästa steg liksom. Mm. Så att jag tror att det är så viktigt att ha med sig, för att lägger man för mycket i det här att våga, då blir ju dels blir hoppet, dels kanske man aldrig ens kommer iväg liksom, därför att man står och laddar så mycket inför det här enorma som ska hända. Och sen när man väl hoppar så, jag vet inte, då finns det ju no going back, och lyckas man inte med det, ja men då var väl livet över då liksom. Och så är det ju inte, utan... Mm. Det handlar ju om att man liksom, ja, behöver bara plocka ner det där lite mer på jorden och inte göra för stor affär av det. Och också såklart våga hoppa, våga misslyckas och sen upptäcka att det finns ett liv efter det. För att du håller ju på med musik då, vet jag ju till exempel. Och jag höll på med det liksom på artistsidan för jättemånga år sedan och tyckte och tänkte och trodde jättelänge att det var det enda jag skulle göra. Och höll på och jobbade med det i liksom 20-25 års tid. Och när det sen inte funkade, när det sket sig, då hamnade jag ju först i det där att så här, ja men nu var väl livet över, det finns ingen annat för mig att göra. Men sen när man tar sig upp från det och ser att men det finns ju andra projekt att engagera sig, det finns andra sätt att leva som gör en lycklig och så vidare. Då blir det ju inte lika läskigt att misslyckas igen. För att man vet att men det, man tar sig vidare liksom.
Man tar sig upp, och varje sån där grej, det är ju som att man också tar sig ett steg uppåt hela tiden. Varje misslyckande kan man ju också se som ett utvecklingssteg, tänker jag. Och sen kan man också fråga, vad är ett misslyckande då? Nej, men för det behöver ju egentligen aldrig vara ett misslyckande. För har man vågat våga, som du så fint uttrycker det, så är ju det en vinst i sig, oavsett vad resultatet är egentligen. Att man har vågat hoppa på en resa någonstans, och sen kanske den resan inte alls tog dig dit du tänkte dig. Men den tog dig någonstans. Du stagnerar ju inte. Du är på väg någonstans i alla fall. Och det tänker jag är en sån himla viktig och del och en stor vinst i sig bara. Så att våga älskar jag det uttrycket.
Mm.
Ja, vad fint.
Ja, det enda misslyckandet är ju om man inte gör någonting utav misslyckandet. Ja. Då är det ju ett misslyckande.
Mm. Ja, men om man stannar där och bara, åh nej, ridå.
Ja, och sen är det liksom, det är väldigt, folk kan liksom prata om det här med tur också, att man måste ha tur för att liksom ta sig vidare eller sådär, men det finns ju en väldigt spännande så här, korrelation mellan att våga, alltså ett mod och att ha tur. Ju modigare du är, desto mer tur, nu gör jag sådana här kaninfingrar i luften här, ju mer tur har man. Och det handlar ju inte om att man har tur egentligen, utan det handlar om att man fortsätter att skapa möjligheter för sig själv. Mm. För att så länge man gör det så kommer någon av de här möjligheterna utveckla sig till att bli någonting verkligt bra.
Mm. Tänker på det också, för att då göra någonting utav alla idéer och tankar och det som finns inom sitt entreprenörskap, så behöver man ju ha ett slags flöde i kreativiteten. Och det känns ju som att du har en stor kreativitet. Och att vi kan se på det också som en spirituell energi, den kreativa kraften som alla har inom sig, som man behöver väcka upp och liksom få till liv på något sätt. Men hur ser du på kreativitet och hur håller du igång din kraft och energi kreativt? Var kommer den ifrån?
Jag tänkte lite på det där faktiskt idag, för att jag fick en sån här notis från min yngsta unges förskola. Och de är så bra på att dokumentera och dela vad de gör på dagarna, så man verkligen får se vad de gör. Och då hade de instiftat ett lerhörn på föris där de får jobba med lera. Och så hade de tagit bilder på vad ungarna hade gjort med den här leran. Och det var alla frågor och sånt där som var diskussioner då, som hade uppkommit i samband med att de började jobba med den här leran. Och det där tycker jag är så kul att så här, att det sätts igång någonting. Så fort man börjar grotta ner sig i någonting så sätts det igång någonting hos en. Och det är ju det tror jag som jag önskar att vi alla hade kunnat få gå på föris en dag i veckan med sådana engagerade och fina förispedagoger då, som min yngsta unge har, där de verkligen verkligen utvecklar barnens sinnen. Och det var bara så himla fantastiskt. Och det påminner också om det här att man måste ju aktivt göra någonting för att sätta igång sin egen tankeprocess, känner jag. Mm. Och för mig har det alltid varit så här ganska disciplinerat så här arbete typ. Och det kan ju låta lite tråkigt och så här, jag önskar ibland att jag kunde säga typ att jag sätter på mig min glittriga kaftan och tänder lösen och liksom går in i någonting men det är liksom inte där mina bästa idéer kommer, utan det är när jag sitter och bara okej, men nu sitter jag här en vecka och så gör jag det här 8 timmar om dagen. Då kommer liksom mina idéer och då blir det bra för mig. Det är så det funkar. Mm. Och det var så det funkade när jag då höll på med musik och skulle skriva låtar till exempel. Mm. Då var det verkligen bara, nu sätter jag mig och så gör jag det. Liksom. Då blev det alltid absolut bäst.
Mm. Ja, jag känner så väl igen mig i det. Det är den här grejen att gå över tröskeln. För att när du sitter bara, liksom, att gå över tröskeln och ta någon slags aligned action på någonting. Du kan bara börja skriva lite. Eller liksom börja måla lite, eller börja vad du nu än vill göra för någonting. Börja skissa lite på något projekt. Det är då tycker jag att det också bara, då öppnar man kanalen. Du behöver på något sätt öppna den. Så här, nu är jag redo. Jag är redo för att liksom öppna upp för all den här kreativiteten som finns där. Liksom. Och släppa ut den på någonting.
Ja, och det är ju när de sätter den här lerklumpen i ungarnas händer, då börjar ju de greja med den direkt. Liksom. Och då händer det massa saker. Jaha, oj, nu ser det här ut som en spindel. Jaha, spindel, hur många ben hade de? Ja, var bodde de någonstans? Vad ska den heta? Alltså det händer massa saker. Och på samma sätt, liksom, när man själv sätter sig ner och faktiskt är, nu ska jag tänka på mitt projekt eller vad det nu är. Och om man är helt blank där, så här, men dra igång Pinterest då, sök på 5 ord som är kopplade till det du vill göra och bara se vad du får upp för bilder och se om det sätter igång någonting i din tankeprocess. Alltså bara, man behöver bara, för ofta är ju den här första lilla knuffen och får man väl den, shit, såg jag en bild på ett lamm och det satte igång någonting hos mig. Och då kan du liksom börja bygga, så du behöver ju ofta bara den här första lilla puffen liksom.
Jag tänker att det måste ha varit en sån härlig kreativ process när ni skapade The World of Lydia Universe. Yeah. Vi tog ut ett litet citat som vi kunde läsa där på hemsidan. Kan inte du läsa det just på engelska?
Jo, för det var så himla härligt. Vi bara, gud, det här är ju supermagiskt. Yeah. The World of Lydia Universe is a magical place where anything can happen. Its inhabitants carry special skills, some of them above and beyond what you may find in other worlds. Och sen finns det ju då massa olika karaktärer och i den här världen, typ, som du sa, typ, sjöjungfrur. Och sen så pratar ni också om lite så här spirit numbers, och som man bara känner att gud, det här är så kul och kreativt. Liksom. Hur kom den här idén till er? Och hur kom det här universumet till er? Var det någon som, det låter nästan som att någon drömde det här och bara, skriv ner.
Så magiskt.
Ja, nej men alltså, vi drömde ju fram det när vi kände att så här, nu ska vi starta ett eget NFT-projekt. Det roliga med NFT-projekt är just att du kan vara så sjukt kreativ. Du kan hitta på precis vad som helst och du kan koppla vad som helst till det här projektet och till det här communityt. Sen gäller det ju att du hittar ett community som vill vara med i den här världen som du skapar och som tycker att de värden du erbjuder är liksom attraktiva. Så att vi bara började spåna på vad är det roligaste vi skulle kunna göra. Och då kom vi på en idé om det här World of Lydia, där det finns en liksom liten backstory. Och den korta versionen är att det är ett människobarn som får möjlighet att upptäcka och utforska en ny värld. Hon liksom upptäcker den portalen, man ska säga, till den här nya världen, till det här universumet. Och det är World of Lydia. Och där hittar hon då de här sjöjungfrorna och alverna och så vidare. Och hon är liksom modig nog då att ge sig in i det universumet och fortsätta upptäcka och till slut bli en del av det. Och för sitt mod så belönas hon då med att bli drottning över människorna i det här universumet, i den här världen. Och det är en fantasyvärld då, där de här karaktärerna lever. Och det finns då en tanke kring det här, och det är att de kvinnor och de nybörjare, de som följer med oss i World of Lydia in i webb 3 och vågar vara öppna, nyfikna, vågar utforska och upptäcka det tillsammans med oss. Det är liksom metaforen för det här lilla barnet som ger sig in i World of Lydia. Och det var där någonstans vi började. Sen ville vi ju då brodera ut det här universumet. För i NFT-världen, om man säger de här 10 000 NFT-erna då, de här konstverken som vi har gjort, då är det väldigt roligt att se till att de har olika värden. Dels har de olika värden för att de ser olika ut. Någon kan bli väldigt värdefull därför att den anses vara estetiskt väldigt tilltalande. Liksom att det blev, för de slumpas ihop. Det är alltså en konstnär som har ritat alla delar av de här konstverken och sen slumpas de ihop på olika sätt. Så att inte ens vi kunde bestämma i förväg hur de faktiskt skulle se ut. Men vissa slumpas då ihop och blir liksom väldigt, väldigt, väldigt snygga, och då kan de bli värdefulla på grund av det. Men sen finns det också andra värden, att de har ovanliga hudtyper eller andra typer av så här karaktärsdrag som gör att det inte finns lika många utav dem, och då blir de extra värdefulla. Vi har också våra spirit numbers som är då för varje NFT, i och med att det finns då från nummer 1 till 10 000 så har ju varje NFT ett unikt nummer, och de som lyckas minta våra, köpa då våra spirit numbers, till exempel 1111, får, de är också extra värdefulla, och de kommer också få extra gåvor av oss som projekt. Så att vi skickar faktiskt ut då saker till de här. Det kan vara andra NFT-er eller andra typer av förmåner som de som lyckats äga just precis de här NFT-erna får utav oss. Och vi har några som kallas för The Enlightened, och de kännetecknas av att de har en solram bakom sig. Och lyckades man köpa en Enlightened, då är det liksom jackpot, för de får, de är väldigt ovanliga, det finns inte så många i de här 10 000, och de får då fysiska gåvor skickade till sig 2 gånger om året utav oss, varav den första går ut nu i september, som är ett samarbete med en svensk modedesigner. Det känns jätteroligt, det är jättefint. Jag håller på att handgörs i en sån här eco-friendly factory här i Stockholm, de här gåvorna som vi kommer skicka ut till våra Enlightened. Så vi har några olika varianter inom våra karaktärer då, som bebor det här universumet, som har olika karaktärsdrag helt enkelt och sådär.
Ja, det låter verkligen så kul att ha suttit och spånat fram allt det här.
Ja, det är jätteroligt.
Det är verkligen som att skapa som en egen liten värld. Och apropå det så finns det ju då det här med metaverse som väldigt många pratar om just nu. Men som jag själv, jag är ju också i musikbranschen och vi har börjat prata lite om metaverse. Men jag måste helt ärligt säga att jag bara, ja, metaverse. Jag slänger mig lite med det och sen så kan jag helt ärligt säga att jag inte riktigt vet vad det betyder. Kan inte du bara också ge en liten bara supersnabb, vad är metaverse? Vad är det för något?
Metaverse är ju då ett digitalt universum, och det finns en massa olika. Till exempel Facebook, att det var den största företag, bytte namn till Meta därför att de håller på att snickra på ett sånt här metaversum.
Men Facebook i sig, det är inte ett metaverse. Det kan man inte säga att det är.
Nej, det kan man inte
som
säga.
Det är nu. Nej.
Nej, men man kan säga, för alla som har barn, eller de flesta som har lite äldre barn, känner ju till Roblox.
Ja, exakt.
Ja, det kan man säga är en form av metaverse. Därför att man träffar, för där kan man ju, barnen kan ju träffa sina kompisar och välja att nu går vi alla in i det här spelet och spelar vi tillsammans. Mm. Det är liksom en digital plats där man kan träffa människor, alltså andra människor, men man träffas som avatarer istället i en digitalt universum. Mm. Så att det är ett metaverse, och det är någonting som väldigt många tror kommer vara gigantiskt inom en inte alltför lång framtid.
Vad är det man tror kommer hända då? Kommer vi också ha avatarer? precis som barnen har. För barnen är väldigt inne i den här världen redan ju. Det märker man ju hur de pratar, och de som sagt spelar de här olika spelen, och det är olika, där har de sina egna valutor, och de är redan där. Man har olika outfits på sig och man kan liksom göra massa roliga grejer. Men tror vi att vi också kommer vara där om några år? Att vi kommer vara, jag har min avatar och så går jag, kan jag köpa en, ja men så shoppar jag kläder i det här universumet och går runt och lyssnar på musik där, eller hur?
Ja, precis. Men här tycker jag det intressanta handlar ju om att så här, bygga en plats där folk faktiskt vill hänga. För det är en sak att så här, du bygger ett fräsigt digitalt universum som det är kul att komma in i, och sen är det så här lite novelty-känslor. Åh, ja, det här var ju spännande. Här kan jag gå in och träffa er. Vi skulle kunna sitta och podda i metaversum till exempel istället. Så sitter vi där med våra avatarer. Och så är det lite kul och spännande. Men ja, sen kanske man inte gör om det liksom. För att, ja. Men så att för mig är det intressanta så här. Varför vill man komma tillbaka till ett metaversum? Mm. Och där vill ju vi då i World of Lydia, vi kommer inte bygga ett eget metaversum, men vi kommer bygga i ett annat befintligt metaversum, så kommer vi bygga vår värld. Där vi dels då bygger upp en del av World of Lydias universum, så att man, som om man har en av våra NFT:er, så kan man då gå in och besöka den världen som ens konstverk faktiskt lever i och kommer ifrån. Och vi kommer också ha en digital medlemsklubb, våran hub där i vårt metaversum, där vi kommer erbjuda workshops och konserter, till exempel livestreama konserter och ha events och så vidare. Och det gör ju att ett NFT-projekt till exempel som består av massor med människor från en massa olika delar av världen, då har vi plötsligt möjlighet att mötas någonstans. Istället för att alla ska flyga till Stockholm för att vi gör ett IRL-event, vi gör sådana också. Men så kan man då mötas i vårt metaversum och faktiskt ha en workshop tillsammans, eller lyssna på en konsert eller någonting liknande, att man kan hänga där. Och sen vill vi också då skapa upplevelser i vårt metaversum som är fokuserade på så här välbefinnande. Och det här är mysigt, för det här, ni som tycker om det här med liksom det här magin, vardagsmagin och
ja,
fantasifullheten.
Älskar.
Kreativiteten, då är då tanken att man i vårat metaversum så ska man kunna med hjälp av sin NFT så låser man upp olika typer av upplevelser som jag till exempel har tyckt var väldigt roligt att spela virtual reality-spel, men jag stör mig väldigt mycket på att vart man än befinner sig så måste de slänga in något så här sabla troll, eller man måste hugga ihjäl någon haj, eller man måste samla x antal pengar på kort tid. Det är stress och det är press och det är mod liksom och död. Och
jag är det. Det vill man ifrån, känner jag.
Man vill ifrån
det. Det känns inte som den nya världen. Vi ska liksom in i något
härlighet då.
Vi vill ju bara ha lite nice. Liksom, vi ska in bort från det där att det alltid måste vara något sånt moment.
Ja, men exakt.
Och då är det moment.
Och då vill liksom vi så här, men då kanske man så här, nere i havet i World of Lydias metaverse, så kanske man låser upp en havsupplevelse som är fantastisk, som bara fokuserar på att det ska vara vackert, på ditt välbefinnande, på att liksom kanske på självutveckling på något sätt, eller att man lär sig någonting om sig själv eller om havet på något härligt vis liksom. Men där det bara är fokus på att man ska ha det ljuvligt och gött liksom. Ingen stress och press och inga troll som måste mördas, och det kommer ingen haj, utan det är bara, det ska bara vara härligt.
Men lite mer att det bygger på någon typ av, ja men liksom lite mer gemenskap och kärlek, låter det ju som. Och
ja.
Det är det vi vill gå emot, känner jag, rent så här, i hela världen, även i den fysiska världen, så vill vi ju kanske gå mer emot det istället för separation och konkurrens och liksom att
våra hinder och
att vi istället går emot något community-like, och det känns hoppfullt tycker jag när du säger det, att det går att skapa, alltså det går att skapa sådana, för det är liksom dit vi vill sträva, känner jag.
Det finns en massa roliga sätt att använda metaverse som inte bara handlar om att det är kul första gången man går dit och gör något knasigt, utan så här, hur ska vi faktiskt kunna göra våra liv bättre? Jag tror inte, eller tänker inte, att det kommer vara som Ready Player One-filmen där alla liksom lever i misär i favelas och sen så kopplar man upp sig och lever sitt liv digitalt. Jag vet inte. Det kanske
Men det får vi hoppas att det inte blir.
Jag hoppas att det inte blir så. Nej, men utan att det mer är ett komplement till liksom det liv vi lever idag. Jag menar, Instagram är ett komplement till det liv vi lever idag. Eller Facebook. Zoom-möten är ett komplement till det liv vi lever idag. Metaverse kan bli ett roligt och härligt och utvecklande komplement till det liv vi lever idag. Tänk att lära sig om solsystemet i skolan och kunna gå in i solsystemet i ett metaverse och bara uppleva det. Eller uppleva dinosaurierna. Eller uppleva kroppen. När man pratar om jag vet inte, organ eller, alltså det finns inom utbildning och gaming och upplevelser, så tror jag att det kommer kunna göra jättemycket bra för världen.
Det är också väldigt spännande, för att det man pratar, och jag har ju pratat jättelänge om att vi ska gå in i Age of Aquarius nu, och att det är också just att antingen handlar om att det är learning by experience, liksom, att det är experience. Och det låter ju som att det här är väldigt mycket det, just att barn kan lära sig genom att okej, men upplever det i det här. Vi ser faktiskt solsystemet, vi ser hur, jag försökte till exempel, jag och min son försökte komma på hur jordens axel, hur den rör sig, för att förstå hur, varför vi har, hur dygnet, varför är det liksom, varför är det mörkt och ljust på olika, alltså vi försökte bara förstå, och vi kunde inte, min mamma då som är lärare, hon försökte så också förklara, men vi hittade ingenstans där vi kunde liksom riktigt se det framför oss. Men, och det är ju det, så att, där, att då det steget till att man kan gå in där och se det, det är ju faktiskt väldigt bra. Det kanske finns, förlåt nu alla som är där ute om ni, det finns, men jag hittade inte det i alla fall. Nej. Då hade jag velat kunna gå in i ett metaverse och bara, aha, nu kan jag se det framför, nu förstår jag varför det är så här. Ja.
Spiritarius. Åh, gud vad härligt alltså.
Den här, det är så spännande. Ja, och ja.
Fantastisk alltså, men... Jag tänker kanske att vi behöver runda av lite grann. Men vi har ju en liten avslutande fråga som vi skulle vilja ställa till dig. Och då tänkte vi så här, att om du fick skicka med liksom bara en sak. Något tips, practice eller så här, konkret grej som våra lyssnare kanske borde göra eller skulle kunna göra för att börja våga följa sina drömmar. Vad skulle det vara, tycker du?
Ja, men det är, jag tror att jag får ta då min klassiker, våga. Men att man kan ju börja med någonting litet. För att det är också det här att man vill inte bygga upp det för stort, så att det här steget blir för stort och läskigt, att man lägger för mycket i det. Utan det som, ibland får jag frågor, nu sitter jag här i ett svart linne, så nu reppar jag inte riktigt min normalt ganska färgglada klädstil. Men ibland får jag frågor så här, jag skulle också vilja klä mig i färg, men jag vet inte, jag vågar inte. Liksom. Och då kan man ju bara, men börja med någonting litet då. Köp en väska i grönt eller i rött eller någonting, som du kan så här, hänga av dig om du tycker att det känns för mycket till din annars liksom svarta outfit. Bara ta lite, kör lite baby steps, och sen kan man bygga på med kanske någon tröja istället för liksom den svarta blusen till de svarta jeansen och så vidare. Att man bara tar steg för steg, att följa sina drömmar, alltså oavsett om det handlar om att skapa ett liv som man känner att man vill ha, eller om det handlar om att börja bygga ett företag, så allting gör man ju med pusselbitar. Det finns ju ingen som så här smackar upp ett färdigt livspussel och bara yes, det tog mig en vecka, nu är jag där, nu kan jag liksom, så ligger man och lever på sina lager eller vad man säger resten av livet. Det händer ju inte, utan alla, även de som är mest, som ser så otroligt framgångsrika ut och som också lever bra och mår bra, det har ju tagit dem en himla massa pusselbitar att ta sig dit. Så att istället för att kanske se det som ett stort språng eller ett stort kliv att våga, så ser det som så här, men du behöver bara lägga pusselbitar, ta en liten pusselbit i taget, så kommer det gå alldeles utmärkt. Så våga, bryt ner det i pusselbitar. Ska du starta ett företag, det kan ju bara liksom, första pusselbiten kan vara att man bara går in på verksamt.se och bara läser lite och ser i skjutsingen det man ska göra. Mm. Eller om man vill förändra någonting i sin livssituation. Den första pusselbiten kan vara att lyssna på en podd som eran, som inspirerar till att våga göra det som man känner att man egentligen bör göra.
Gud vad fint. Bryt ner det i pusselbitar, det tycker jag var superfin inspiration och lätt att ta till sig, tänker jag. Tusen tack Vanja för att vi fick den här stunden med dig.
Tack själva. Så himla mysigt.
Men jag känner också att vi har så många frågor kvar, Vanja.
Oh, herregud, du kommer tillbaka.
Vi har två sidor till, men det är ju inte att få med allting. Så att vi kanske kommer att checka in med dig igen och prata vidare om livet och allt möjligt.
Fantastiskt.
Det gör vi jättegärna. Och ja, men tusen tack. Och vi kommer länka till var man hittar dig. Vi länkar till World of Validia om man vill läsa mer om det. Och ja, det är väl det kanske vi ska säga. Jag är helt uppfylld av det här metaverse nu. Jag känner mig del av det nu.
Ja, men jag vill bara också så här ge lite cred till liksom era lyssnare, för att bara genom att jag har lyssnat på det här avsnittet så kommer de som har lyssnat, de kommer ha så mycket mer information om det här med Web3, NFT, krypto, metaverse än vad de flesta andra har. Så att de är redan liksom, de har redan steget in i framtiden, de har redan tagit det, och de kommer bara genom det som de har hört nu den senaste timmen kommer kunna sitta själva på middag och kanske till och med förklara ett och annat.
Tusen tack, Vanja, och vi säger bara att vi ses väldigt snart igen, hoppas vi, och ja, ta hand om dig, och tusen tack för att du ville vara med i Spirit Tourist podcast.
Det låter fantastiskt, tack snälla för att jag fick vara med.